Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Varmt välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast med mig, Greta Thurfjell, och mina ärade kollegor Malin Ullgren och Johan Hilton. Välkomna hit.
Tack.
Ni är litteratur- och scenredaktörer respektive på DN. Men ni är inkallade hit för att prata om inget mindre än den tredje säsongen av Netflix-serien The Crown.
Mm-hmm.
Vad ska vi prata om, Malin? Vad ska du säga?
Förmodligen kommer jag helt tvångsmässigt att komma in på sexatleten Wally Simpson. Jag tror att det kommer att bli så.
Ja, vad kul det ska bli.
Kanske. Obehagligt.
Jag kommer att prata om hur kul jag tycker det är att se så kallad mogna skådespelare i roller där man faktiskt befinner sig själva i rätt ålder.
Mm. Jag kommer att ta upp min stora nyfunna kärlek till prinsess Margaret. Och som vanligt så vill jag varna för så kallade spoilers. Om ni är av den lite känsliga sorten så kan ni se serien först och lyssna på avsnittet sen.
The Crowns tredje säsong utspelar sig mellan 1964 och 1977. Drottning Elizabeth II får en ny kollega i premiärminister Harold Wilson, förlorar en gammal vän i Winston Churchill, upptäcker sovjetiska spioner i sin absoluta närhet, överskuggas av sin flärdfulla syster Margaret, drömmer om hästuppfödning, lägger sig i sin sons kärleksliv och besöker till slut en katastrofdrabbad walesisk by, bland annat.
Johan och Malin,
ja.
Ni är inbjudna hit som, ska jag säga att ni är redaktionens främsta anglofiler, stämmer det? Det är nämligen en bild jag har av er två.
Det känns jättetöntigt att vara det, för alla i en viss generation är det, särskilt i generationen 70-talister tror jag, men samtidigt så är det väl svårt att förneka ett intresse som verkar överskugga allt annat.
Malin är anglofil på riktigt.
Du är anglofil på riktigt.
Nej, men jag är nog inte riktigt så anglofil ändå.
Har du fortfarande Shakespeare som ditt mobilskal?
Nej.
Det hade du nämligen när jag började här på det.
Men det var efter 400 års jubileet. Det var påkallat. Det var påkallat när du började här att ha det. Men jag är inte så anglofil i övrigt. Men jag gillar de där kakorna. Vad heter de? De som är så
shortbread.
Ja, just det. Det Walker, Walkers. Shortbread.
Walkers-kexen, goda. Smiths, ett jättebra band. Det finns ju ganska mycket att vara anglofil för. Det är inte svårt att bli. Liksom.
Nej, men det var också för oss, tror jag. Att först så kom hela den här äldre anglofilin från allmänna 1900-talets postkrigsanglofili. Ja. De som vann kriget och allt som var så härligt och Churchill och sådär. Och sen på det som man då är uppvuxen med, om man är född som jag i början av 70-talet, eller kanske mer i mitten, jag vet inte hur man ska definiera.
Börja, Malin. Var inte blyg nu.
73, det drar åt mitten. Och sen kommer då 89 och Stone Roses när jag var 16.
Innan det får vi heller inte glömma bort en förlorad värld. Alltså tv-serien
Herregud,
en förlorad värld
med
Jeremy Irons och Anthony Andrews.
Ja, men det är det. Om man lägger ihop den här fascinerande överklassen med Manchester, Bristol, allt som händer.
Thatcher.
Ja, men det blir bara svårt och det är liksom en smitta bara.
Ja. Jag vet, det är en smitta. Det är en smitta som ju också drabbar en med full kraft i The Crown.
Ja.
Alltså det är svårt att se den och inte bli anglofil på något sätt.
Det är för vackert. Mm. Jag fattar inte riktigt hur man ska stå emot det.
Det är lite liksom, nu när man har kommit till den tredje säsongen är det ju, eller vad ska man säga, det som jag tyckte var konstigt är att det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan jag såg den andra säsongen, nu när jag såg den tredje.
Men det är ju länge sedan.
Och det är länge sedan.
Det har varit 2 års uppehåll, vilket är faktiskt...
Nej, är det närmar
sig, ja, det närmar sig tortyren. Men det är ju sån dyr och omfattande produktion, så det tar väl helt enkelt så lång tid. Men det har verkligen varit som att sitta på nålar, tycker jag.
Du tycker det?
Ja, det
du
tycker jag.
Du hade längtat väldigt mycket, för jag hann liksom nästan glömma bort den. Ja. Och sen nu när jag har sett den igen så har jag blivit liksom kär på nytt. Mm. Ung på nytt, håller jag på att säga. Men,
för du hade gått och blivit ganska gammal på vägen, Greta.
Ja,
det, så jag är jätteglad att
du inte är så. Nej, men jag kände det. Jag kände det. Jag är inte samma idag som under säsong 2 av The Crown.
Som ett litet världskrig som han går igenom dig liksom innan du...
Hur tyckte ni att det var då att se, det som har hänt i säsong 3 är alltså att så gott som samtliga skådespelare har bytts ut, inklusive drottningen själv, som har gått från att porträtteras av Claire Foy till att porträtteras av Olivia Colman. Vad var ert omedelbara intryck av liksom första sekunderna som är där det händer i princip?
Men jag har ju slaviskt följt varenda trailer som har kommit här.
Mm.
Och dessutom så tycker jag produktionen dessutom hela tiden har varit så pass... omtänksamma att de förberedde marken redan i säsong 2, att nu byter vi ut hela ensemblen. Jag tycker att det är ett jättebra grepp. Jag tycker väldigt mycket om det. Hellre det än att se unga människor klä sig ut i latexmasker. Lex Loudest Voice som var nästan blev, det var som att titta på mupparna till slut. Liksom. Man såg inte skådespelarna bakom. Men att här se två alltså mogna skådespelare vill ta i, men liksom ändå medelålders skådespelare som Olivia Colman, sen har vi Lena Bonham Carter, sen så har vi inte minst Toby Menzies som spelar Prince Philip. Det är så härligt att se människor plöja in sina erfarenheter både som skådespelare och människor i en rolltolkning.
På vilket sätt tycker du att Olivia Colman lyckas med det då? Alltså hur fångar hon dig på en gång? Jag vet att du är ett Olivia Colman-fan.
Ja, jag är ett stort Olivia Colman-fan. Jag tycker att hon är en av vår tids absolut stora skådespelare. Och det beror väldigt mycket på liksom att hon har en extrem intuition. Hon är aldrig osann, inte i ett enda ögonblick. Och åtminstone luras man som publik och tror det. Att hon liksom, att det finns liksom ingen synlig teknik. Vad hon gör är att agera och reagera på sina motspelare, medspelare. Att hon är en av de där få skådespelarna som man hela tiden ser lyssnar.
Men som jag har förstått det så lyssnar. Är hon, som jag har förstått det så är det också lite grann av det som är hennes teknik. Mm. Alltså att hon inte läser in sig förbereder sig förutom liksom på det sättet som man måste typ lära sig prata som drottningen och sådär. Malin, hur var det för dig? Var du omedelbart vänligt inställd till nya Elisabeth?
I princip var jag det, för jag, precis som
och
alla...
Och vad tyckte ni om det här frimärkesknepet? Det var så gamla Claire Foy och nya.
Det var en jättesnygg inledning, och i princip så håller jag med om att det är en jättebra lösning, precis som Johan säger, om att slippa den här åldrande processen som sällan blir speciellt bra. Olivia Colman är fantastisk. Har man sett henne i Fleabag till exempel, som den här passiv-aggressiva styrmorsan,
så otroligt.
Dyrkar man ju henne. Jag gör det, men jag saknar Claire Foy. Och jag skäms lite för att säga det, för jag känner mig illojal därför att Olivia Colman är en äldre skådespelare, därför att Claire Foy är så söt som socker. Men jag saknar...
Det tryckte du, Malin, du behöver inte skämmas för det här nu. Jag saknar henne också.
Jag saknar den här liksom fräkniga hudlösheten som hon spelade med i princip, tycker jag. Mm. Att det var som det här lilla skinnet höll på och spelade för allt hon inte sa, så höll det på och liksom hade en viss lyster. Det är sånt man säger, att någon spelar med huden eller sådär, det kan man ju inte. Men det ser ju, det såg ut som om någonting skedde i det där lilla ansiktet hela tiden utan att någonting sas. Och jag var så förtjust i det.
Det är ju
men
lite...
det tycker jag Olivia Colman gör. Men sen måste jag bara inflika det liksom, att jag är helt med om det. Alltså, så här, Claire Foy, alltså hennes genombrott i den serien är helt otroligt. Det är liksom, hon är inte heller liksom, eller hon är också sann i vartenda ögonblick, och framförallt är hon så jävla genomskådlig på något sätt. Mm. Man ser, som du poängterar, Malin, liksom, alltså, hur saker och ting händer hela tiden.
Men det har också med åldrandet och Elisabeth i sig, tror jag, därför att hon var ju också från början naturligtvis en snäppet mer hudlös person, så som alla yngre människor är. Mm. Hon var känsligare och hon var skörare, hon hade inte övat upp samma mimikstelhet som hon sen har liksom perfected. Så att det har ju med vad ska jag säga, den realistiska utvecklingsfasen att göra också, att den skörheten kan inte den mogna drottningen ha heller.
Men också, för The Crown är ju en serie, alltså om man skalar bort allting, som har med liksom, vad säger, det yttre liksom, så här, lullullen att göra, liksom, alltså kungligheterna, så är det ju vad den handlar om. Det handlar
lullull,
ju om...
det får stå för dig.
Nej, men den handlar ju om att mogna, den handlar om att bli vuxen, den handlar om att åldras, den handlar om att finna sin position. Liksom. Mm. Och det var liksom framförallt det som jag tycker Claire Foy i de första två säsongerna gjorde så himla bra. Liksom, just att hon går in som ung flicka, men också på något sätt slåss emot moderniteten, hon slåss emot sin egen funktion, hon slåss mot sin egen identitet, alltså rollen som hustru, rollen som mamma. Alltså det fanns så väldigt mycket och som är ett sånt väldigt intressant ögonblick i en människas liv överhuvudtaget. Liksom att försöka hitta de där, liksom, den där fasta marken under fötterna. Och det har ju Olivia Colmans Elisabeth redan gjort. Mm. Hon är ju klar i någon bemärkelse vad gäller det. Liksom. Även om hon någonstans tycker jag under seriens gång blir otäckare än vad hon är i seriens början.
Mm. Jo, men en sak som jag ofta drabbas av när jag ser filmer är att jag liksom sitter när tre fjärdedelar in i filmen och allt har gått åt helvete, så sitter jag liksom alltid och längtar tillbaka till början av filmen. Du vet, när man bara, de hade så små problem där, det var så mysigt då. Alltså, den liksom uppbyggnadsfasen är den som jag alltid så här, vill vara i. Liksom,
eller
vill
oskulden. Tillbaka till. Det är oskulden du längtar tillbaka till i berättelsen.
Ja, och i The Crown så fanns det ju aldrig riktigt egentligen någon oskuld att tala om på något sätt, för att reglerna var satta från början. Men ändå så kan jag också komma på mig själv med just det där. Att jag bara, tänk vilka små problem de hade i säsong 1 av The Crown. Vad mysigt det var.
Vänta då på säsong 4 när Thatcher och Lady Di.
Men de använde faktiskt den oskuld som finns i början. Därför att det är ju naturligtvis så att helt oskuldsfullt är det ju aldrig. Därför att det är så reglerna är satta och så vidare. Men i precis de första avsnitten innan Elizabeths pappa kung George dör, så finns det ju ögonblick av oskuld, och det använder de så fruktansvärt fint, tycker jag, i jag tror att det är andra avsnittet i första säsongen när han dör och hon och Philip är på resa i Östafrika. Stämmer, va? Och hon får det här dödsbudet, och då är hon liksom på en helt annan plats, och sen kan man ju diskutera liksom, jag menar, hela den koloniala backdroppen de använder för att visa hur rent och ofarligt hennes liv ter sig i detta Afrika då. Knäppt på sitt sätt, men det funkar ju rent dramaturgiskt och rent liksom visuellt hur hon är där ute då ur brittiskt perspektiv ingenstans, förutom att det är en del av kronan. Och får det här dödsbudet. Det är ju en oskuldsförlust som sker och som de använder väldigt fint i det där avsnittet, tycker jag.
Ja, men då har vi avhandlat Olivia Colman. Henne gillar vi. Jag måste säga att jag är väldigt, 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 väldigt glad i nya Princess Margaret, alltså Helena Bonham Carter, som jag inte gillade så mycket i de två första säsongerna. Alltså jag gillade inte skådespelaren. Och jag hade inte så mycket till övers för rollen heller. Nu är jag galen i henne.
Jag gillade henne för att jag tyckte hon var så jävla snygg.
Jag tycker alltså, Helena Bonham Carter är så jävla snygg.
Jo, hon är skitsnygg. Men grejen är att det är ju roligt för att... Det är alltid,
och jag gillar inte henne egentligen.
Den här ständiga försköningen, den är ju alltid rolig. För jag menar, det är ju inte en, om vi ska vara såna, det är ju inte en underskön familj.
Nej.
Men de är ju...
Tack den tyska genpoolen.
Men de är ju lite uppskruvade, alltså inte så lite uppskruvade heller i Claire Foys fall. Nu var Elisabeth söt och sådär när hon var ung. Liksom. Men de är ju kraftigt förbättrade med de skådespelare som gör dem. Och det var ju definitivt fallet i Margaret säsong 1 och 2. En skitsnygg kvinna tycker jag som spelade henne. Så att jag gillade henne för att hon var snygg.
Men Margaret var ganska snygg.
Margaret var snygg. Jag har absolut bildgooglat Margaret idag. Hon var jättesnygg.
Hon var för att vara den... Alltså det är ju det,
och snyggare än drottningen.
Ja, men det är ju alltid det. Det är ju så relativt i deras fall allting. Och nu pratar ju inte om mig själv heller. Har inga liksom föreställningar om min egen skönhet. Men...
Och det har vi, Malin.
Ja, du är gullig, Greta. Men... Nej, så jävla snygg var inte Margaret i verkligheten. Det är verkligen för att vara brittisk kungafamilj. Men
det är klart att man älskar Margaret. Man måste älska Margaret. Alltså, jag menar, alla kungafamiljer behöver en Margaret. Mm. Det svarta fåret, den lite mer frisläppta, hon som inte... Alltså, jag menar,
och så på tal
om relativt också, liksom, alltså rebellen i kungahuset. Vad som händer i säsong 3 nu, det är ju liksom att nu, det är ju nu den här ordentligt deprimerande
förfallet
påbörjas, och det är klart att det är superintressant både att följa, men också liksom att se en skådespel utav Helena Bonham Carters kaliber och ta i tur med det, för att oavsett vad man tycker om henne, det är en fantastisk skådespelare, och vad hon gör med Margaret i säsong 3, det är ju liksom det är helt det är verkligen otroligt. Underbart. Ja, hon äter upp varenda scen.
Jag är galen med henne nu. Ja. Men det jag också tyckte var, och det var därför som jag blev liksom ledsen, för hon är med väldigt mycket i början av säsongen och sen så är hon inte med på jättemånga avsnitt. Och då handlar det väldigt mycket om prins Charles och så handlar det väldigt mycket om det ena och det andra. Och jag bara, utnyttja Margaret mer, Margaret måste vara med. Så jag blev väldigt glad att sista avsnittet var väldigt Margaret heavy på ett bra sätt. Men om vi ska liksom gå in lite grann bara på, jag tänkte ställa en fråga som är typ så här, vem är er favoritkaraktär? Kanske då bortsett från de här två som vi i synnerhet har pratat om nu.
De vi gillar eller de vi tycker är intressanta? Eller
du kan få svara på båda frågorna. Mm. Vem gillar du mest?
Jag gillar Margaret jättemycket. Mm. Sen tycker jag också att det är ett väldigt fint porträtt utav prins Charles faktiskt, som är oväntat mångskiktat. Eller kanske snarare lite mer oväntat utifrån och ändå som en relativt frekvent konsumtion utav det brittiska kungahuset genom åren. Så har man alltid haft bilden utav prins Charles som någon form utav en träbock kort och gott, en tråkmåns och kanske lite omedvetet sadistisk i relationen till prinsessan Diana. Men här är han ju snarare som en Hamlet-figur. Väldigt oväntat.
Ivrigt uppmuntrad att du ska tänka att han är en Hamlet-figur.
Dyster och intellektuell, och han citerar Rickard den andra, eller han spelar till och med Rickard den andra i en skoluppsättning
i en lite av Shakespeares pjäs.
Absolut, jätte övertydligt. Och likaså det här avsnittet i Wales är också, det är för sliskigt för mig, men jag tycker att det är, liksom, det är väldigt roligt att se den sidan. Honom och på tal om försköningar.
Jag menar det, honom har de verkligen snygga till.
Både honom och Camilla får man säga, som ju också dyker upp.
Men det som är, ja precis, men hon är ju satt i för sig. Men det som jag störde mig lite grann på med prins Charles, som jag annars gillar den karaktären ganska mycket också, är att den skådespelaren spelar, det här är lite svårt att göra i radio, men han spelar liksom nästan uteslutande genom att rynka jättemycket på pannan eller liksom ha jättemycket så här ögonbrynsrörelse för sig, så att han knycklar ihop ögonbrynen eller liksom spärrar upp dem så här jättemycket. Och det är efter ett tag när han har varit med i flera avsnitt i rad så blir man lite trött på att se hans liksom ihoprynkade panna hela tiden.
Nu har jag dessvärre glömt bort vad skådespelaren heter, för att han är så otroligt bra i alla fall. Alltså, han spelade huvudrollen i förfjolårets Gods Own Country som är fantastisk. Alltså, han var så jävligt bra i den. Och jag tror att han är en method actor, om jag har fattat saken rätt. Och det är nog... De fastnar i manér, tänker jag ofta. When
you're ready for the future, take control. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa, Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vi ska prata lite grann om prins Charles och prinsessan Anne, tänkte jag, därför att de är vuxna. Eller i alla fall unga vuxna i den här säsongen, och vi har tidigare bara träffat dem som barn. Och det som händer är ju också att man introduceras för paret Parker Bowles, eller paret Parker Bowles Shand. Och det här är någonting som jag vet väldigt, väldigt, väldigt lite om. Jag är, till skillnad från dig Malin, är inte jag särskilt insatt i den brittiska kungahuset. Så det mesta jag har lärt mig har jag lärt mig av att läsa dina texter. Och jag blir alltid lika glad när du skriver om brittiska kungahuset, för då får man lära sig ett annat. Men annars är liksom Camilla Parker Bowles, det är ett namn som jag så här har läst på omslaget till Se och Hör. Eller jag vet inte, knappt, bara så... väldigt lite relation till. Men i den här säsongen då så får man början på den historien åtminstone. Vad tycker du, Johan, om de liksom som vuxna? Ja, du sa att du gillar Josh O'Connor som spelar prins Charles mycket. Vad tycker du om
honom? Jag tycker framförallt att han är en fenomenal skådespelare. Sedan, jag tycker att det intressanta med tredje säsongen nu, det är, och som jag även skrev i min recension av The Crown, det är att den börjar i jämförelse med de två första säsongerna mycket tydligare få konturerna utav den såpa som brittiska kungahuset visserligen är idag och som kulminerar, alltså det kulminerade ju dels då liksom på 80-talet med prinsessan Diana och hennes död 97, men också nu de här senaste dagarna med prins Andrews otroliga klavertrampande i den här intervjun om Jeffrey Epstein. Det är väldigt tydligt, tycker jag, i karaktären Anne, så som hon porträtteras i The Crown. Att det är den här nödvändiga... Alltså det finns det här standardgalleriet i en såpopera. Mm. Det finns patriarken eller matriarken. Det finns suputen eller den neurotiska hemmafrun. Det finns den snälla sonen. Och sen så finns det alltid den bitchiga slampan. Ja. Lucy i Dallas tänker vi då. Liksom, eller Sammy Joe i dynastin. Det är lite utav det som Anne får gestalta i den här säsongen, invektiven, utan det är snarare sexuellt företagsam och ganska sträv.
Ja.
Det är väldigt intressant.
Salt.
Ja, det får man nog säga. Men vad jag tycker är väldigt, väldigt intressant, det är hela den här, alltså prinsessan Anne höll ju på att bli kidnappad 1974.
Ja.
Utav IRA som försökte tränga sig in i hennes bil, och där de hade sa åt henne get out of the car, och prinsessan Anne ska ha svarat not bloody likely. Och hela den här, och jag hade verkligen sett fram emot det här, för det är en så fascinerande historia överhuvudtaget, hur hon kom helskinnad ur det här och hur det har präglat henne fortsättningsvis, och så vidare. Man inte ändrar den och förlägger den senare då liksom, alltså i säsong 4, så saknar jag verkligen.
Jag läste
att... så jag förväntade mig lite att liksom rollen skulle kulminera där.
Ja, men jag förstår, och det kan man väl verkligen hoppas på då, för att det är ju mycket som de av naturliga skäl kastar om lite grann för att liksom bygga en bra historia per avsnitt. Det är 10 avsnitt och så ska varje liksom ha en avslutad del nästan.
Men det här är ju så sagolikt bra liksom, alltså det här.
Men det är som, ja men verkligen, och det skulle göra sig bra på film, kan man säga. Men jag läste att det sista avsnittet då utspelar sig i själva verket under ganska många års tid. För det har bladat ihop saker och de har kastat in det ena och det andra med Harold Wilsons sjukdom och när han blev återvald och sånt där. Så det är mycket som de kastar om, och det kan man ju anta att de gör lite hit och dit på något sätt. Men prinsessan Anne är liksom en... Hon ska ju vara också så här... men hon är ju liksom egentligen som en ung version av Margaret, eller hon är så här Margaret innan Margaret blir liksom damaged, så att hon ska liksom, hon tar för sig hit och dit, och hon har inte lika mycket officiella uppgifter som hennes bror har, och hon kan liksom leva ett lite friare liv både sexuellt och på andra vis på
något sätt. Samtidigt till skillnad från Margaret ständigt disciplinerad.
Ja, jag skulle precis säga det. Den verkliga Anne är ju ingen Margaret. Hon har kanske varit i närheten en eller annan gång. Men
det är mest att hon är tonåring typ.
Ja, och att hon, att hon är lite vid sidan av ansvarsbördan. Mm. Men hon har ju inte riktigt den kraften som verklig gestalt. Jag tänkte på en figur som jag älskar i alla sammanhang. I The Crown, i de första två säsongerna, och han dyker upp nu igen. Men också i de filmer som har gjorts, alltså så fort han är med så blir jag glad. Och det är hertigen av Windsor.
Derek Jacobi.
Ja, alltså Wallis och Edward.
Ja,
den abdikerade kungen. Han,
det är exil, fransk exil.
Och fransk exil, och det är som fantastiskt människoöde. Det blir liksom skit allt han rör vid.
Mm.
Och det tycker jag är så, det är egentligen en av de absolut starkaste figurerna som har funnits i den kungliga historien under 1900-talet skulle jag säga. Därför att han är så jävla dum och samtidigt så ömkansvärd. Och det där framgår ju i de första säsongerna också, sen kommer han ju dyka upp nu igen.
Mm.
Men hur, dels så älskar jag det grunddramat i vilket sammanhang det än framträder. Men en människa som har haft all den här makten och sen fattar ett beslut eller kastar sig ut ur den. Jag älskar exilkungligheter,
ja,
som fenomen.
Verkligen, verkligen.
Därför att de aldrig igen de kan utsättas för enorma prövningar, men det verkar vara liksom gemensamt hos dem när man ser deras öden dramatiserade och så vidare, att de får, hur nära verkligheten de än kommer, så får de aldrig en fullständig verklighetskontakt, därför att de är inte uppvuxna med den, så de förstår inte riktigt vad effekten är när privilegierna försvinner. Så att de lever med de försvunna privilegierna hela tiden, men de fattar det ändå inte. Och det här är så jäkla tydligt hos hertigen. Han är ju uppfostrad till att bli kung. Mm. Och sen fattar han det här beslutet och det känns jätterätt i stunden.
Ja. Så grämer han ihjäl sig i resten.
För han är så jävla kär och, som det alltid har antytts då, fruktansvärt sexuellt attraherad av Wally. Så det gick ju också en massa rykten om att hon hade så här knep liksom. Som ingen någonsin har fått veta vad det är för knep.
Oj, vad spännande.
Ja, men det fanns liksom rykten om att hon hade knep. Jag har ingen aning om vad de här knepen är.
Låt som utpressning skulle jag
säga. Ja, men alltså, nej, men alltså sexuella knep. Därför att man kunde liksom inte föreställa sig hur någon kunde bete sig så fruktansvärt ansvarslöst. Så det var liksom tvunget att byggas historier om hennes så här nästan magiska sexuella knep.
Om det hade varit ett annat århundrade hade hon liksom varit häxa.
Ja, det hade hon. Ja. Så under 1900-talet blir storyn att den här bruden kan grejer som ingen annan kan. Det är liksom den enda förklaringen till att någon gör någonting så huvudlöst. Den här stackars mannen är förtrollad av knep.
Ja. Men för man kan ju tänka sig att det bara var liksom att någon hade blivit väldigt, väldigt kär.
Ja, men det var ju det man valde att inte bli förut. Ja, alternativt sköta det vid sidan om. Och det är ju det rådet han alltid får också. Men herregud, du är inte den första som har haft någon vid sidan om. Ha henne vid sidan om bara. Mm. Och han bara, nej, vi måste bli drottning.
Men det är ju också snilledraget i den tredje säsongen nu att sätta två skådespelare som Derek Jacobi och Geraldine Chaplin i de rollerna.
Såna spöken!
Ja, det är såna spöken, men det är såna otroliga skådespelare där också.
Det är nästan, jävla viktiga.
Ja, de är viktiga. Ja, men absolut. Mm. Precis. Därför att
det är det The Crown kan på har möjligheten att bara, du ska bara ha några repliker, men vi vill ändå ha den bästa.
För Jacobis roll där är ju verkligen, alltså båda de här rollerna är ju minimerade i den här säsongen. Det är liksom, det är ju, alltså så, de dyker upp i ett avsnitt mer eller mindre. Och fladdrar förbi lite grann i förbifarten när de ska fostra Charles och sådana där saker. Men att då liksom lägga in de här tunga skådespelarna som skulle kunna bara stå rakt upp och ner och ändå fylla rutan med liksom betydelse. Det är otroligt, för det är exakt det som du är inne på nu, Malin, liksom, som jag tycker att Derek Jacobi bara gestaltar i de här korta scenerna som han medverkar, den här otroliga sorgen. Och liksom också lite häpenheten över att livet bara passera förbi i någon mån.
Det är det jag tror är så starkt. Alltså för mig det är därför jag älskar de här exilkungligheterna och i synnerhet honom. Därför att jag tror att också att det här tror jag faktiskt är en av de saker som är svårast för oss vanliga dödliga att begripa. Det tror jag. Det är mycket annat vi kan begripa och det är mycket annat som vi tvingas acceptera i kungliga sammanhang som är direkt löjliga. Men det här, att uppfostras till att vara en utvald, anointed liksom. Ja. Vad gör det rent psykologiskt med en människa? Det kan vi som inte har varit där nog inte förstå. Att varje dag, från det att du förstår språk, förstå att du är utvald. Du är närmare Gud än alla andra. Mm. Och jag menar, även om de har reviderat den här liksom Guds utvalde och så vidare, det är klart att det finns någonstans. Det finns
och en del av identitet. Det är bara att se prins Sigvard i Sverige till exempel också, som visserligen aldrig skulle bli kung, men som ändå blir fråntagen sina privilegier.
Precis, att det är liksom, det är en förlust på en existentiell nivå som jag inte tror att vi vanliga, icke-kungliga kan förstå. Alltså att vara där och vara så utbald och vara mammas lille prins på riktigt. Och inte bara mammas lille prins, utan
hela världens
blivande kung. Och sen bara tappa allting. Och så förstår man också psykologin i det här. Hur han är så jävla hög ett tag på så här, fatta beslutet jag har gjort här. Liksom. Jag kommer att slå världen med sån häpnad.
Mm. Och det måste betyda så mycket för att jag har gjort det. Det är det att man liksom jagar upp sig själv
Men han är hög i beslutsfattandet. Mm. Han är hög ett tag efter och sen boom, som du säger. Sen kommer ett liv av förlust.
Men sen också den bitterhet, för att den är också väldigt fint gestaltad, både i säsong 1 och 2 utav The Crown, men också inte minst i säsong 3. Det är vad han har gjort henne, vad han har gjort drottningen, vad han har gjort alla de som fick sopa upp efter, ja, efter hans beslut att abdikera, att kasta sig in i en situation.
Att förändra så många liv. Liksom.
Ja, men också att kasta sig in i en situation som man inte ens vill ha, till ett pliktliv som man inte ens vill ha och som liksom deformerar den i någon bemärkelse. Ja. Som man pratar om i andra eller tredje avsnittet av andra avsnittet av tredje säsongen Margaretology, just där, Elisabeth är väldigt olycklig över att liksom tvingas vara den här tråkiga, plikttrogna, gråa och
cabbage.
Cabbage som hon kallar det. Och sedan då ha sin karismatiska syster som har en helt annan frihet och som kan gå in, sätta sig och supa med Lyndon B. Johnson och save the day för tillfället.
Pussa Lyndon B. Johnson på munnen.
Ja, men precis. Och där Elisabeth aldrig kommer få de här möjligheterna. För det finns ju också smärtan i det där, att aldrig få kunna leva ut vem man är i någon bemärkelse, utan alltid vara kontrollerad.
Mm. Jag tänkte att jag skulle fråga er då, eftersom ni minns den här tiden. nej, jag skojar bara.
Se långfingret här.
nej, men eftersom ni känner till mer av den här historien än vad jag gör, så tänkte jag att ni kanske också märker mer när det är sånt som händer som har hänt i verkligheten och sånt som inte har hänt i verkligheten och sånt som de skarvar och överdriver lite med och sådär. Hur mycket av det, fanns det särskilda saker som du tänkte på förutom det här och på slutet att de inte tog med vissa saker, men som du har tänkt, Johan, på?
Jag tänker att det får man förutsätta sker helt enkelt. Alltså, jag är faktiskt helt ointresserad utav det. När jag såg de här första faktakollarna utav säsong 3 av The Crown, så blir man såhär, fast det är liksom, det är inte det handlar om. Nej, men då kan man ju lika gärna göra ett grupparbete eller göra en dokumentär. Nej, men alltså såhär, det är helt ointressant. Det är intressant är ju vad man gör för sorts fiktion utifrån det befintliga materialet och så vidare. Så att jag skulle liksom aldrig, alltså jag menar, det som finns och det som inte är med liksom, alltså sådär, vad gäller alltså det här kidnappningsförsöket av prinsessan Anne, det tänker jag bara, det hade blivit jättebra dramatik. Nu är det inte med. Det är samma sak som månlandningen, blir ju också jättebra dramatik. Vad jag har haft mer problem med, framförallt nu med tredje säsongen, det är att den emellanåt försvarar sina protagonister på ett sätt som jag inte alltid tycker känns helt bekvämt. Eller liksom att den blir, det är framförallt tydligt i det här avsnittet då prins Charles ska hålla sitt tronföljartal i Wales. Som är liksom, det är verkligen the king's speech, all over again liksom, alltså att han ska vinna hjärtan, han ska lära sig tala gaeliska eller vad fan han pratar, alltså så här, menar, och han ska ingjuta undersåtar med respekt, och naturligtvis klarar han det genom en charmigt sträng lärare som inte bara investerar undervisningstimmar utan också hela sin liksom härliga liksom medelklass bakgrund i att göra prins till normal människa. Samma sak som det här månlandningsavsnittet som utlöser en existentiell kris hos prins Philip. Alltså där
blir det, månlandning, så det tittar på så jävla tråkigt.
Men framförallt det blir så banalt.
Och det säger jag, trots att jag älskar prins Philip så mycket.
Ja, men jag med. Och jag älskar dialogen och jag älskar hela serien. Det är liksom bara det att när den glider ner i det där, så blir det för traditionell tv-dramatik, och då är faktiskt inte ens de här personerna intressanta längre. Jag tycker slutscenen i Aberfront, förlåt spoiler alert, när Elisabeth till sist gråter sin ensamma tår där, det liksom förminskar henne som person, det gör henne mindre intressant. Och jag pratade med filmredaktör Nicolas Vennö just efter jag hade sett det avsnittet, så pratade vi just om den slutscenen, hur den här tåren, den föregås utav att kameran gör liksom
en lång insomning
på hennes rygg. Och om den hade brutits där, så hade det varit ett magnifikt tv-ögonblick. Men istället så måste man visa att drottningen trots allt är mänsklig. Alltså någonstans, det förutsätter vi att hon är. Vi behöver liksom inte se bevisen för det hela tiden.
Vad tycker du, Malin? Tycker du att det är liksom, bryr man sig om det faktiskt har hänt, har gått till precis så som det går till i serien, i verkligheten?
Inte i den bemärkelsen om de skruvar lite på verkliga händelser eller inte. Det bryr jag mig inte så mycket om. Men däremot så skulle jag säga att verkligheten är fullständigt avgörande för hela serien. Det är absolut inte fiktion i vanlig bemärkelse. Därför att tänk på en sån här sak som, gud, nu känns det som att jag håller på att prata om sex här bara för att prata om Wally Simpson. För det är ju ganska märkligt att göra det apropå den här serien som är extremt sexlös.
Ja,
den är det. Och det finns ett skäl till det, skulle jag säga. Det är ju så att eftersom det här utgår från nu levande människor, nu levande kungligheter, de gör ju hela tiden halt vid sex.
Ja.
Och det visar, tycker jag, också hur tydligt den här serien förhåller sig till det verkliga faktum
att de finns och att de finns kvar.
Men inte bara att de finns, att de är de är.
Mm.
Det här är inte människor som man kan liksom, man får inte vara med vid förlossningsscener. Man får inte vara med när de har sex. Därför att det är heligt. Det är som att spotta i dopfunten. Det går inte riktigt.
Man får inte se familjelivet heller.
Nej, och det intressanta är att det här gäller inte bara, jag har tänkt på det andra fiktioner, alltså film eller serier som handlar om brittiska kungahuset. Och jag är på ett sätt tacksam för det också. Jag skulle få lite ångest eller jag skulle bli äcklad, tror jag. Men inte när det gäller Victoria heller. Alltså drottning Victoria, 1800-talsdrottningen.
Mm, mm.
Där är du inte heller riktigt med i de lägena. Möjligen om förlossning i någon The Young Victoria eller någonting. Jag blir lite osäker nu. Men jag tror att det går någon sorts... det finns, vad är det man säger med arkivmaterial och sådär? Att det är hemligstämplat i ett antal år. 70 år kan det vara för vårdjournaler och 50 år för andra grejer och sådär. Och här verkar det finnas ett nästan 200-årig hemligstämpel. Därför att du måste liksom ner på 1700-talet, tror jag, för att brittiska tv-makare ska klara av att göra sexscener om kungligheter. Jag skulle säga att verkligheten är jätteviktig. Jag är så intresserad av den här verkligheten. Så hela tiden när jag har tittat på den här serien så parallellgooglar jag som besatt. Mm. Jag vill veta vilka alla de här är.
Det har jag också suttit och gjort nu på morgonen.
Och jag har
kollat
så många
upp så här, vad hände där?
Nej, men jag gör det liksom av mig själv. Inte för att ha några fakta och bidra med den här podden, utan bara för att säga, men fan vad det är då? Lady Flarada liksom. Ja, haha.
Men det är därför den blir så lysande som historia. Undervisning, för det är ju verkligen liksom, det är det andra benet den står på.
Ja, liksom,
det är ju en sammanfattning i stora drag av hur brittisk nutidshistoria sett ut och hur den har korrelerat med regenten.
Där tänkte jag på en grej med, apropå Aberfan, alltså den här fruktansvärda olyckan i Wales, som är ju ett starkt tredje avsnitt som jag inte visste någonting om innan. My bad förmodligen, men jättehemskt. Och då tänkte jag på att i den, när drottningen till slut kommer dit, det är tjafs innan för att det tar 8 dagar innan hon besöker, det blir ett jävla liv. Och det är ju inte första gången i hennes drottningliv där hon anses reagera för sent.
Nej, och för lite.
Och för lite.
Det kommer igen 1997.
Oj, 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 1997. Fjärde säsongen förmodligen. Men då i alla fall så kommer hon till slut dit efter 8 dagar och då tänkte jag på, men herregud, hon har ju röd kappa på sig, eller korallfärgad eller vad man ska kalla den.
Mm.
Och jag vet att de har 1000 olika regler för hur de får, alltså, visualisera sorg. Det där blev ju väldigt uppenbart i samband med att Diana dog. Att de kunde inte flagga hitan och ditan, för att det gör de bara med närmsta familjemedlemmarna. Men en röd kappa, var det nödvändigt? Och då började jag faktiskt googla.
Det tänkte jag också på.
Queen, red coat, Aberfan. Jag har bara sett svartvita foton, så jag har inte kommit så långt i min forskning. Jag tänker så här, hon kunde inte ha svart, men undrar om hon i verkligheten valde en röd kappa på en katastrof.
Jag tänkte också att det var smaklöst.
Jag vet inte om de har tänkt någonting. Jag undrar om det verkligen var så i verkligheten. Det intresserar mig. Jag måste ta reda på detta. Jag kan tyvärr inte ge ett svar än. Men att
eller om det betyder någonting annorlunda.
Ja, det kan det göra. Uttrycker det någonting annat? Eller var det då bara att hon hade det inte i verkligheten och så har man i serien valt den här röda kappan därför att den blir så visuellt effektiv mot den här
förkolnade.
Det kan vara en rent teatralt val som inte alls hänger ihop med verkligheten.
Osäkerheten hon känner inför. Liksom.
Precis, men där blir jag intresserad av vad hon hade för färg på kappan. Så att, ja, jag tycker verkligheten är hemskt intressant i hela serien.
Det är klart att den är intressant. Alltså, för det, jag vill inte säga det att man är helt ointresserad av hur verkligheten förhåller sig till The Crown, men det är ju liksom på detaljnivåerna, år som skedde så.
Nej, men det förstår vi. Manus är ju så fruktansvärt bra, så hur de har hanterat verkligheten, det verkar de sköta alldeles utmärkt. Däremot är verkligheten så himla intressant därför att den är så uppenbart den är ju serien.
Ja. Och vad vi glömmer att prata om också, förlåt, men liksom för det är också det, just när verkligheten tränger sig på, så är det ju det andra elementet utav den tredje säsongen utav The Crown, det är ju liksom klassaspekten också, liksom, som är jätteintressant i mötet med
Harold Wilson. Hur det ständigt stormar utanför
palatset. Det är strejker och det är liksom ett samhälle helt i förvandling, som, alltså jag menar, på tal om liksom, alltså, att befinna sig liksom i en liksom lucka vid sida av tiden, liksom, så tränger den sig till och med in i Buckingham Palace nu med Labour-regeringen och med en man, en premiärminister som i sin tur också känner sig tyngd av den tradition och plikt liksom att agera som en äkta arbetare när han i själva verket inte alls var det. Och de där mötena tycker jag, de är guld också.
De är underbara mötena med Harold.
Jag älskar
att de gillar varandra.
Ja, det är så rörande, men det är också så här, jag hatar också att man svarar så lydigt på den typen av stimuli. Åh, vad fint att den fina drottningen tycker om den här liksom lite grove socialisten, så himla gulligt, hon är så himla fin. Och så svarar man på det så himla lydigt, men det är ju så.
Det är ju så. Det är en tv-serie som jag tycker att man med ganska gott samvete kan titta på det sättet.
Och på alltså, tal om verkligheten så ska ju detta vara
bara,
så också.
Vissa tv-serier bara är på det sättet. Att man ska få titta på dem och så ska man få gå på alla tricks.
Men det är också... Det är
alltså, man kan ha den som man kanske förr i tiden hade guilty pleasures. Har man nu bara så att man bara, jag tänker köpa det här rakt av. Alltså, jag tänker inte problematisera. Jag tänker inte sitta här och liksom utöva kulturkritik. Jag tänker bara gå på allt.
Ja.
Och det är samma sak, men det tänkte jag också på, just det här med att de förhåller sig så liksom på ett sätt hövligt, det här med att de liksom aldrig får ha sex. Det finns en scen i sista avsnittet när Princess Margaret liksom hånglar lite grann med sin 17-årig yngre älskare. Man blir så generad. Man blir så generad av det. Man bara, nej, inte Princess Margaret.
Helt underbart. Men alltså, jag vill bara säga, på det hela taget så är det klart att The Crown är sexlös. Så att vi får inte ens träffa barnen. Nej. Jag vet inte om ni har tänkt på det alltså sådär, i någon av säsongerna. Utan det är först när de fyller någon form av konstitutionell funktion som vi får göra det.
Eller när de kollar på tv på månlandningen.
Ja, men
det är det enda tillfället som man ser dem.
Liksom. Men det finns faktiskt en scen, jag tror att det är i första eller andra säsongen, där det faktiskt antyds att drottningen och Philip har haft oralsex. För jag kommer ihåg att för det var ju också alltså, i den scenen som jag just kände det instinktivt.
Alltså, sådär, jag sitter med handen på pannan
Malin
håller på att svimma.
Att man känner att okej, nu kommer vi lite för nära. För det är lite som att... Va?
Beskriv
scenen. Jag kommer inte ihåg det, jag kommer bara ihåg att det är...
Och det är inte en dröm du har haft?
Nej, det är inte en dröm. Det är inte en dröm. Jag får nästan så återkomma om det faktiskt.
Men du pratar om det avsnittet först.
Ja, det är jag helt säker på. Det finns en sådan antydan i en av de scenerna.
För jag tycker att det är underbart i
alltså,
den här säsongen.
Alltså de säger inte rakt ut, gud vad du är
bra. Jag känner mig som en sån här tant som nu liksom, alltså så här snuskiga skämt flyger över hennes huvud, för hon förstår inte ens referenserna. Nej. Jag fattade inte detta.
Nej, jag kommer absolut inte ihåg det heller. Om det har hänt, vilket jag inte tror på, så har jag verkligen förträngt det.
Vad obehagligt att jag suttit och läst in någonting. som inte finns på riktigt.
Och gulligt.
Äckligt faktiskt.
Men det som är, tycker jag också, är att man samtidigt så tänker man jättemycket på så här, men vad ska kungahuset tycka om det här? Alltså, eftersom de ju också av nödvändighet i en tv-serie som handlar så mycket om deras privatliv eller deras inre liv eller deras relationer med varandra, går så nära och går så nära relationerna mellan systrarna och går så nära relationen mellan alltså, Anne och Charles och Charles och hans olika eskapader hit och dit. Det man också tänker samtidigt är så här, men tittar de på det här? Alltså, naturligtvis tittar de inte på The Crown, men tänker de på det? Får de höra? Och liksom, hur mycket har de någon kontakt?
Jag tror att delar av
måste
dem...
De måste inte godkänna, men man börjar tänka så.
Hovet måste ju kolla.
Nej, men delar av kungafamiljen, den brittiska, är jag helt säker på att titta på det. Jag menar, det, av all min barfota Diana-forskning som jag har bedrivit från 8-årsåldern och framåt, från 1981 och framåt helt enkelt, har lärt mig att de har en jäkla koll på vad som skrivs om dem. De är själva intresserade, de tycker om smickret och samtidigt som de bryter ihop när smickret uteblir. Mm. De bryter naturligtvis, om jag förståeliga skäl, ihop när de blir ja, jagade eller beskrivna som idioter hit eller dit. Jag tror absolut att delar av den brittiska kungafamiljen har tittat på The Crown.
Jag vill bara säga att...
Säger jag med kännarmin, men jag tror
ja,
det.
Ja, jag tror
men
jag tror det.
För jag kan nog snarare uppleva det här att ju mer som händer just nu i Brexit, i vad som händer i liksom, alltså med prins Andrew-intervju nu, vad som har hänt med liksom, prins Harrys och prinsessa Megans beslut om att stämma tidningar för falska... Liksom. Jag börjar tänka att gud vad det här kommer bli ett bra avsnitt av The Crown hela tiden. Alltså, ja, så här, jag tänkte det liksom alltså just med när Boris Johnson upplöste parlamentet och skrev ett falskt tal till drottningen. Man blir bara så här, gud vem ska spela
Boris Johnson i The Crown?
Det här kommer bli fantastiskt.
Och nu är hon så jäkla gammal, men jag vet
om det är en säsong jag inte vill se av The Crown så är det nutidssäsongen.
Nej, alltså gud vad jag tänkte The Crown.
Jo, jag vill se allting Theresa May och jag vill se allting med Andrew, men jag orkar inte se någon porträtterad Theresa May.
Och sen också så här att jag går allt ofta, jag älskar
att du har Theresa May som mobilskal på din telefon.
Ja, alltså jag skulle kunna ha t-shirts med Theresa May, jag skulle kunna dricka ur koppar med Theresa May.
Du kan redan
tatuera in hennes ansikte.
Ja, det kommer hända en vacker dag. Men det är också det liksom att ändå som man känner att man sitter och ser den här säsongen och börjar tänka just framåt. Att man börjar tänka, vem kommer egentligen spela drottning Elisabeth i de här i femte och sjätte säsongen? Det givna valet vore väl ändå Helen Mirren som har gjort
det
henne i alla möjliga sammanhang tidigare.
Men inte det är lite tråkigt då?
Men det är väl kanske det, jag vet inte.
Ska man inte hitta någon ny?
Jag kan tänka mig att The Crown för att behålla, de vill inte ha för mycket metakänsla tror jag, även om de ibland leker med sådana saker. Så tror jag ändå att plocka in Helen Mirren, då befinner man sig för starkt inne i fiktionen kring, i den stora fiktionen.
Märkligen.
Och all den enorma fiktionsproduktion som även den levande kungafamiljen har producerat. Mm. Så det blir för meta. Men det finns, får jag påminna om min favoritscen?
Självklart. Ja,
tack.
Självklart.
Jag har suttit och glömt.
Är det den där du antyds att de har haft oralsex med varandra?
Spoiler alert!
Nej, men det är faktiskt en sängkammarscen. Mm. Uppenbarligen är det här,
det
här är ju
det har varit ditt bidrag.
Jag tycker det är jätteskönt att någon tar den rollen.
Dra ner brallorna på brittiska kampanjen.
Det här är ju helt freudianskt. Det finns ju någonting på riktigt freudianskt, någonting kretsande kring föräldrar och morföräldrar i att liksom tanken på att de ens skulle ha gestaltat sexualliv. Jag är så glad att de inte gör det, att de är begränsade av verkligheten. Men det finns en scen där de faktiskt leker med en sorts en metakommentar kan man säga. Det är jag tyckte det var intimt nog måste jag säga, men då ligger åtminstone drottningen i sängen och jag tror att prins Philip ligger bredvid och det här är säsong 1 eller 2 och hon läser på kvällen och hon läser sin godnattlitteratur och det är en fackbok om fullblodsavel.
Ja.
Och det är ju naturligtvis jätteroligt liksom. Men annars så tycker jag att de håller sig ganska långt ifrån den där typen av skoja blinkningar, så av det skälet så tror jag inte att Mirren...
Men vad jag undrar också är, hur ska man gestalta, alltså det är så mycket frågor, hur ska man gestalta Dianas död en gång till? Alltså det är redan gjort i The Queen.
Att skriva fram samma oskulden i den händelsen.
Men kommer man vara tvungen att hoppa över det och hänvisa? Alltså så här, för att jag menar, det är liksom, det är redan fulländat i någon bemärkelse.
Det är jättesvårt att föreställa sig, men är det så att det kommer i fjärde säsongen?
Femte skulle jag tro.
Ah, okay.
Ja, därför att
hennes död. Ja.
De går ju fram till 77 nu.
Mm.
Och återigen då, den här bizarra kunskapsbank jag har att ösa ur. Men de träffas ju...
Det är därför du är här.
Jag fattar det. Det är lite så här, jag får bara embracea, jag börjar bli gammal, jag kan massor av brittiska kungahuset.
Det har du alltid kunnat,
tror jag. Bridge planning. Ja, jo, faktiskt, när jag var 8. Faktiskt, det är enda
säg
intresse
nu,
jag haft.
Säg nu vad du kan.
Så här då, 77 träffas de, Charles och Diana.
Ja.
De har nog setts någon gång tidigare också eftersom det här är, de här familjerna är ju helt sammanblandade med varandra som släkt och som vänner i eliten och så vidare. Men de träffas 77, men det ingår inte i serien, så det skriver de liksom ut och sparar då till en fjärde säsong. Så att från första mötet då, eller första liksom medvetna mötet när de 77 och sen så fram till giftermål och sådär. Jag tror knappast de kommer att hinna med hennes död 97. Det blir för mycket, för det är så himla intensivt. Hela äktenskapshaveriet i sig är ju så utsträckt och så starkt och så fullt av också moderna medier. Det är så mycket att säga. Så att trycka in det redan i fjärde säsongen, det hoppas jag verkligen inte att de
sen vet vi ju andra sidan inte heller hur mycket vi kommer få se ut av Charles och Diana i fjärde och femte säsongerna heller.
Hur tänker du då?
Att man kanske kommer att välja att istället för att gå allt för djupt in i deras äktenskapliga problem skildrade utifrån ett modersperspektiv liksom, där vi snarare doppar tårna i det än följer förloppet.
Att man håller sig naturligtvis till Elisabeth som huvudperson.
Precis. Ja.
Med de orden så avslutar Kulturkommissionen sitt möte. Och vi som har sammanträtt idag heter Greta Thurfjell, Malin Olgren och Johan Hilton. Tekniker var Oliver Bergman. Podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Hej då!
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.